Hur har ni haft det i Göteborg?
Jo, då har vi. Vi har haft väldigt bra. Livat.
Ja.
Ja.
Vi träffades igår och då får man ändå säga att vi båda var, om man på någon slags mätare mellan 1 och 10 ska mäta livat, så var vi båda och snuddade på 8-9 i alla fall skulle jag hävda när vi träffades. Och sen eskalerade efter det.
Ja, vi gjorde verkligen det. Vi gjorde hela grejen.
Vi höjde till 11.
Ja. När de spelade Broder Daniel på Pustervik, då maxade vi ut till 11.
Ja.
Kom inte.
Berätta inte för mig om det svenska klassamhället. Jag har sett det.
Detta Komintern.
Jag har växt upp i det.
Komintern.
Jag hatar det.
Välkomna till ytterligare ett avsnitt Komintern. Din revolutionära lastkaj i det stormiga. Jag ror inte i land.
Du skulle behöva skriva ner den på förhand för att det skulle funka ordentligt.
Ja, men jag tänkte att jag var som skön, som van poddare som bara kunde dra något sånt tillbaka fickan. Det kunde jag inte. Vi sitter i studion, jag, Gaspar och Tor.
Jajamän.
Yes. Vi har också två stycken gäster. Vi har Annika från teorikollektivet Krakel.
Ja.
Som ju är, vad är det här? Det här är kanske det tredje gäst.
Det är det nog, ja. Tredje.
Men första gången du sitter i Studio Sörmland.
Ja.
Ja, hjärtligt välkommen ska du vara.
Tack så mycket.
Och inte nog med det. Vi har en annan första gångs inspelare i Studio Sörmland. Kamrat Jack.
Hej.
Hej.
Jag är också medlem i föreningen Krakel.
Yes. Jag drog till med teorikollektiv för att jag tycker att det passar ganska väl. Det, är väl det skulle väl ingen krakelmedlem skämmas över om man blir presenterad som, eller?
Nej, ja, det är svårt att säga. Det är väl liksom det att krakel är så löst definierat och vill vara det. Jag förstår ju hur du menar. Det har ju blivit mycket så. Men det skulle kunna bli något helt annat också, vem vet.
Just det. Det dynamiska teorikollektiv.
Exakt, nu. Ja. Nej, men det finns också annat som folk håller på med. Så. Ja. Men det är väl kanske det som syns mest utåt. Liksom, eftersom det mesta utåtriktade är ganska teoretiskt orienterat.
Och ni har en podd som ni producerar. Nej, men hur ofta kan man lyssna på era avsnitt? Liksom?
Ja, alltså, vi har ingen regelbundenhet i hur ofta vi spelar in. Utan det, och det finns liksom ingen redaktion för det, eller alltså ingenting sånt. Utan det är alla som är medlemmar i föreningen kan spela in podd när de har lust om vad de vill. Inom den breda vänstern är väl den enda avgränsningen. Liksom. Och ibland då så liksom kommer det massa poddavsnitt som görs av massa människor oberoende av varandra, och ibland är det torka. Så det är svårt att säga. Man får kanske glida in där på vår sida ibland och kolla. Jag vet inte. Eller följa oss på Instagram. Då lägger vi alltid upp när vi gör.
Hålla sig ajour på sociala medier.
Mm-hmm, just det.
En av mina käpphästar när det kommer till poddmakeri är ju regelbundenhet. Sen den första podden som jag var inblandad i kom ut så himla oregelbundet, men efter det så har jag känt att regelbundenhet är ändå en viktig del om man vill nå ut. Folk kan lita på att det kommer. Utan att, men ni är ju liksom inte, det är ju inte er huvudsakliga.
Nej, precis. Det tror jag stämmer bra. Liksom. Men ja, nej, det är inte. Det är liksom tanken med Krakel är väl att det ska vara en del av vänstern där man kan göra på ett annat sätt. Alltså inte behöva upprätthålla plikt och disciplin alls. Alltså bara som en liten en plats där aktivister från olika miljöer i vänstern kan samlas och kan göra saker på ett lite annat sätt. Liksom. För att man inte behöver, man har inte en liksom plattform eller en speciellt tydliga mål. Utan det ska bara vara liksom ganska fritt och nyfiket och utforskande på gott och ont. Liksom. Alltså, det fyller ju ganska coola funktioner på sitt sätt. Men är ju kanske inte liksom en jättebra organisationsmodell om man vill driva igenom politiska krav eller så. Det är inte riktigt det som är tanken heller.
Man kan tänka sig att en schattering av kommentarlyssnarna sitter och väser jävla anarkofasoner. Sen kan man tänka sig att en annan säger gud vad härligt att man ska, kan göra politik på det sättet och att det aktiverar människor och vad så otroligt produktivt det är säkert. Och båda har väl kanske någon poäng, vad vet jag. Men vi ska inte diskutera liksom vänsterns olika medieprojekt eller teoretiska projekt här. Eller ja, i viss mån kommer vi väl göra det. Men för vi har ju bjudit in er för att vi vill prata om, vi vill, som jag vitsade tidigare, diagnostisera vården i Sverige och prata om klasskamp, genus och sånt i, på golvet i den svenska välfärdsfabriken. Mm. Vill ni berätta lite om, Jack, vill du säga någonting om liksom från vilken, från vilket perspektiv du vill prata om det och sen så kanske du tar efter det, Annika?
Absolut. Vi vill också säga att vården kanske har en syremättnad på 90 ungefär.
Så här börjar du genast. Ni tre är ju liksom på olika sätt insyltade i vården på ett sätt som jag inte är. Så jag fattar ingenting av det där. Betyder det att man mår dåligt? Eller?
Ja, lite halvers. Under, eller ja, alltså är du frisk och uppgående så ska du ju ha en syremättnad över 96.
Är det hur stor andel syre man har i blodet?
Mm. Du får en isolerad trea på news om du har 90.
Okej, men vad bra att jag för en gångs skull är den som tycker att folk använder svåra ord som jag inte förstår. Det kommer vara en lärorik upplevelse för mig.
Nej, men så här. Du ställer en fråga eller du bjöd in till någonting. Jag är undersköterska, jobbat i vården sedan 2009, är kommunist, har tänkt mycket på mitt jobb politiskt och Annika och jag har hållit på med vårdaktivism tidigare i livet mest. Runt 2014-15. Men har pratat mycket om det genom åren och tänker mycket på det tillsammans.
Ja. Kan man säga. Vad är det? Är det Gramsci som säger att en organisk intellektuell? Du tänker på det här från golvet. Den enda positionen man kan tänka på det från. Ja. Okej, och Annika, vad är din ingång?
Ja, det är väl flera olika, men dels så var jag tillsammans med Jack då involverad i en massa protester kring mot nedskärningar i vården i Skåne under samma tid som du snackade om. Jag skrev också min kandidatuppsats i genusvetenskap då, och då skrev jag specifikt om de här kamperna och liksom, ja, hur kön och klass och typ nyliberala vårdapparaturer villkorar liksom möjligheterna för motstånd för att driva och vinna kamper i vården. Och jag vet inte, det är någonting med det, det är också någonting lite så här mer meta med det, typ omsorg som fenomen i relation till typ socialism och feminism som bara intresserar mig. Alltså outgrundligt intresserar mig. Jag bara, alltså, det här är absolut mitt nördigaste intresse. Så alltså, jag liksom kanske kommer bli så här, få vild blick och prata i 210 kilometer i timmen. Då får ni stoppa mig.
Vi får gå in och gränsa det där. Men jag tänker också att det här, om det finns något tillfälle i livet du borde få gå loss, så är det väl här och nu, tänker jag. Liksom. Så vi ska inte begränsa det för mycket heller om det börjar balla ur.
Ja, ni får avgöra.
Det känns som ett sånt, if not here, when, if not where. If not here, where, if not when, why. When, den där grejen, skitsamma. men att det är en sån, om det är någonting, något tillfälle i livet som du bara ska få gå loss, så är det nu. Det är liksom en sån... att det stämmer alltid.
Vad du menar, i alla situationer i livet? Alla.
Alltid. Det är en sån, men det skulle kunna vara ett bra slagord, tänker jag. Lite franskt så.
Gå loss alltid, hela tiden överallt. Ja. Det finns något revolutionärt i det. Vad heter det? Du sa lite skämtsamt någonting om syremättnad i blodet. Men ska vi liksom, hur går det egentligen med svensk vård? Jag tycker det är ju liksom en pågående... följetong. Det här med att man ser i tidningen att det är brist på vårdplatser och sjuksköterskor går ut och ställer sig, du vet, som armarna i kors och ser bistra ut i någon liksom GP-artikel att nu jävlar, nu kommer folk börja dö här. Och jag menar, jag känner ju jättemycket folk som jobbar i vården också. Man hör ju att det är, jag menar, Tor, du säger ju ibland bara så här, trilla inte på skateboarden nu den här helgen, för du kommer fan inte få någon hjälp. Alltså, du kommer förklara dig själv. Man får ju känslan av att det är en ganska dyster situation.
Alltså Göteborg, jag har ju bara erfarenhet från Göteborg, och då, det är ju dystert liksom. Alltså det finns inga vårdplatser. Det finns inte tillräckligt mycket folk som jobbar på avdelning. Det finns inte en primärvård som fungerar på ett bra sätt. När jag hade min, nu är det ganska länge sedan jag läste till sköterska, men då hade man ju en men kan det här vara 2015 kanske, som jag gick till min fyra. Så hade jag min praktik på vårdcentral. Och då var ju halva arbetsdagen var ju att man satt och svarade i telefon. Eller inte jag, men min handledare, och jag satt och sov mest. Men det var så jävla deppigt. För det var liksom bara att sitta och neka folk vård. Och säga så här, nej men ja, alltså visst, du har urinvägsinfektion nu och så. Men nästa läkartid som vi har, den är om 8 veckor. Så ja, vi kan tyvärr inte dela med det nu. Så antingen fick man be folk komma in på jourtid, för den vårdcentralen hade en jourcentral. Eller så fick man säga till folk att gå till akutmottagningen för problem som inte akuten ska hantera. Liksom, som inte är en del av det akuta flödet, utan så som är primärvårdens liksom grej. Och sen så när folk kommer till akuten och sen så ska läggas in på avdelning, så finns det inga vårdplatser. Så då blir de kvar på, inte alla, men beroende på vad det är för dag liksom, så blir folk kvar på akuten i flera dagar. Och det är bara vad det säger om liksom, att typ ligga och lyssna på en massa larm hela tiden och typ någon skrikande intox samtidigt som man har så svinhög feber. Det blir man fan yxtokig av liksom. Ingen tv, inget fikarum, typ ingen mat, ingenstans att sitta ens, utan bara så här. Folk får liksom ligga i sina sängar eller sitta på sina sängar tills de får riskerar att få atlektaser och lunginflammation och sånt liksom, för att de inte kommer upp och rör på sig.
Är det här en bild som du delar, Jack, som ändå kommer från lite annan? Tor är ju akut, jobbar inom akutvården.
Mm. Ja, jag jobbar inom kommunal äldreomsorg, och det har jag alltid gjort. Så jag har ju inte riktigt den insikten, men såklart att man märker så fort man har kontakt med vården, antingen som då arbetar i kommunala äldreomsorgen, att människor kommer tillbaka för fort från sjukhuset. Den åkte in för en infektion som kroppen inte klarar av att ta hand om. Och sen så kommer de tillbaka. Så blir de sjuka igen. Och så, till exempel. Så, men man får ju verkligen känsla när man har med regionens vård att göra. Då får man känslan att det är mycket till för att inte få ner patienter. Alltså man gör allt man kan för att inte,
vårda. Komma.
Ja. Mm. Man klarar inte av det. Så.
Och det verkar ju också finnas någon, jag vet inte om du ser det i ditt jobb, men det här liksom, alltså vissa typer av patienter blir nog särskilt hårt drabbade kanske. Alltså typ, nu är det ändå så, jag kollade lite innan på liksom hur det här täcks medialt nu. Och då var en av sakerna som hade tagits upp i media nyligen kring just Skåne, att det är många cancerpatienter som dör i väntan på behandling. Men då är det ändå en patientgrupp som är på en mycket bättre fast track till vård än alla andra patienter. Och där det finns liksom ett standardiserat vårdprogram som ändå eftersträvas att följas mycket mer än liksom. Det verkar mer komplicerat för den liksom multisjuka medicinpatienten hamnar verkligen i kläm i den här typen av system. Det finns någon så här rationalitet också i att bara, man vill typ operera, mobilisera, åka hem. Och det är ju inte bara, det är ju också så att det är bra att mobiliseras efter en operation, det är inte det. Men ibland kan man ju se att det här kanske också inte bara utgår ifrån patienternas specifika liksom behov och förutsättningar, utan handlar också lite om så här, det finns ingen plats här. typ. Infektionspatienter ligger blandade med andra. Folk ligger i korridoren. Folk ligger på fel avdelning. Alltså det vill säga att man vårdas på en avdelning som inte har den specialitet som patienten behöver. Och jag antar att det är... Alltså, det jag såg när jag intervjuade personal och det som liksom, jag såg när jag liksom läste forskning om det här var ju att sjuksköterskor och undersköterskor bär liksom upp ett slaktat vårdsystem med obetalda insatser ganska mycket. Alltså de stannar längre, de skippar en rast, de hinner, alltså, de jobbar hårdare. Alltså det, ja, och så. Tror jag att det är. Så är det väl även inom den kommunala äldreomsorgen, eller?
Ja, men absolut är det så att man får stressa, jobba över. Ja.
Bli inbeordrad.
Bli inbeordrad, ja. Absolut. På vintrarna när många är sjuka så får man ångest av sin telefon för när som helst. Så kan chefen ringa en och spela in ett meddelande. Och säga att man är inbordrad eller skickat sms. Eller,
så man får till att vara, se till att vara lite småfull hela tiden när man inte är på, och det är inte på jobbet.
Ju. Och det är jag. Men det är inte på grund av min chef. Nej, bara skojar. Men, det är så, resurserna är också väldigt mindre ansträngda skulle jag säga än i sjukvården. För att jag tror att det finns såna löpande kontakter med anhöriga och som man kanske inte kan, i alla fall inte i hemtjänsten där jag jobbar just nu. Där kan man inte riktigt fucka med folk på samma sätt. Riktigt.
Men en väldigt, alltså jag jobbade lite grann i hemsjukvården och det är en sån jävla annan maktbalans när folk, man kommer hem till någon och hur liksom, vad folk har för liksom pondus i sitt eget hem kontra när man kommer in till, när man blir patient liksom på en vårdavdelning och blir helt stå. Institutionaliserad skitsnabbt och bara frågar om man får göra allt möjligt, medan när folk, när man kom hem till sina patienter, då var det mycket mer av en, så, en förhandling om vad patienten ville. Alltså patientens makt stärktes jättemycket av att vara i sitt hem.
Absolut, och jag kan ju också märka skillnad på äldreboende, att det är lättare att skära ner i, att man på något sätt så hamnar de utanför samhället, de här patienterna. Och då har de ingen makt helt enkelt. Liksom, utan det är väl personalen kanske som kan ha makt. Men där kan man skära ner. Och där är mycket mer ansatt på något sätt än i hemtjänsten. Upplever jag i alla fall.
Alla fängelser, skolor, är äldrevårdsanstalter. Anstalter. Och så vidare och så vidare. Det finns någon koreansk poäng att göra där. Vad heter det? Det är ju, det här är väl liksom en, och rätta mig om jag har fel nu här, men för nu tycker jag mig lite svepande om liksom det svenska välfärdssamhället i stort. Men det här är väl liksom en process som har pågått i det behöver närma sig 50 år liksom har det skrivits ner. Jag kan liksom inte komma ihåg, jag menar, jag som har jobbat i nästan hela mitt yrkesliv i skolan, jag kan liksom aldrig minnas att någon någonsin har sagt, nu höjs budgeten. Utan tvärtom, budgeten sjunker lite med några procent varje år och har gjort sedan 80-talet säkert. Och sen så lägger lite inflation på det där och så kan man ju bara krasst konstatera, utan att jag har några siffror framför mig här, att alla delar av den svenska välfärden, exklusive då polis som väl är liksom, kanske får använda som välfärds bla bla bla, de borde inte vara med i blåljuspersonalkategorin i alla fall, tycker inte jag, och jag vet att Tor också, de borde liksom exkludera sig den. Men vad heter det, allt annat har ju bara fått mindre och mindre pengar, och vad jag väl tänker att jag vill prata lite om nu är varför smäller det liksom inte. Alltså, okej, visst, det har ju smält och det har ju funnits en del strejker och sånt där i olika välfärdssektorer. Men hur ser förutsättningarna för kamp ut i vården, både historiskt och idag?
Okej, så varför smäller det inte? Det är en jättebra fråga som jag tänker på ofta. Och jag har ju inte något svar såklart. Men kan väl, ska vi börja med att titta på när det har smält på något sätt kanske? Alltså... Det finns ju typ 3 konflikter som vi hade tänkt prata lite om. Och det ena är väl liksom de här rörelserna då som vi nämnde kring universitetssjukhuset i, eller Skånes universitetssjukhus då, som finns i Lund och Malmö. Och det var liksom i kölvattnet av att regionen utlyste ett sparbeting på 450 miljoner, miljarder, nej miljoner tror jag.
Miljoner.
jag är så dålig på sånt här, siffror betyder nästan ingenting för mig, men det var väldigt mycket i alla fall. Det blev anställningsstopp vid något tillfälle vet jag. Ja, det var liksom, det var kaos typ. Och personalen vittnade om att människor dog, att de slet ihjäl sig också nästan för att få allting att gå ihop. Och där användes liksom, det blev ju protester. Det blev den största demonstrationen jag någonsin har gått i Lund. Alltså, jag vet inte hur många tror du det var. Alltså, det var typ 3000 pers eller någonting. Alltså, det var jättemånga människor som kom på den demonstrationen. Och det var regelbundna liksom, symboliska protester, die-ins där både liksom, personal och andra samlades och spelade döda då, i ett antal minuter för att symbolisera liksom, att det är ju typ som mord som regionpolitikerna begår mot befolkningen liksom. Jag vet att folk hade typ brevkampanjer också. Folk drog mycket i sina fackförbund med föga resultat. Det var också massuppsägningar på flera avdelningar i Lund och Malmö. Så slutade alla sjuksköterskor tillsammans.
Var det inte grupp barnmorskor som ledde vägen där liksom, och
det kanske det var, jag minns inte.
Satte den praktiken på något sätt.
Ja, så är det kanske.
Var det inte till och med BB? Var det inte BB till och med?
Det kanske det var. Det jag minns är BIVA, alltså barnintensiv tror jag. Och det var också, jag minns inte exakt vilka avdelningar det var nu, men det var några stycken. Det var också en del läkare som var väldigt vocal i allt det här. Liksom. Jag tror att chefsläkaren på kvinnokliniken till exempel sa upp sig i protest och var väldigt, tog mycket plats i media och sa att jag vägrar delta i detta. Regionen begår typ brotts, alltså det är brottsligt, liksom brottsligt undermål i kvinnosjukvård. Ja. Så såg det ut. Och det var lite, jag har tänkt mycket på typ hur jag betedde mig i de här sammanhangen. Liksom. Vilken strategi vi hade. Alltså, jag var med i en autonom politisk grupp och vi höll på mycket med detta. Liksom. Och det var väl liksom, vi kanske tänkte saker om hur man borde göra som vi inte sa för att man inte vill alienera eller liksom verka som the crazy gun person in the room eller så. Men för att de här protesterna, jag skulle säga att de liksom mycket centrerades kring någon slags patos som är typ så här, vi måste få dem att förstå. Alltså vi måste få makthavarna att förstå att det här är så sjukt och att människor dör och alltså, som att på något sätt så är det orubbat att man tror att någon jävel med makt över detta bryr sig. Alltså så, eller att de inte vet liksom, vad det är de gör. Och det är ju liksom intressant. Så där är det ju överlag i samhället såklart att människor ofta känner och tänker så. Men jag tror att ja, det finns någonting med hur sjuksköterskeyrket är som gör det ännu mer uttalat. Liksom.
Det är nog sant att det tar sin kanske allra tydligaste och även extremaste form inom vårdyrken. Men man märker ju av det inom skola också. Alltså att det finns en enorm sån här, vi gör det för eleverna och det är den liksom, det är den retoriken och det är den liksom ideologin, den liksom vårdande grejen som är. Alltså den har ju väldigt mycket sprängstoff. Alltså när man ställer sig upp och säger jag kan inte göra mitt jobb och mitt jobb är att ta hand om människor, så du chef skadar människor genom det här. Det är ju en väldigt potent liksom, grej att dra till med. Men den har ju också sina begränsningar. I det att om den personen, för att vad man gör är ju ett moraliskt argument. Om den personen saknar moral eller inte delar ens moraliska världsbild, då kanske den personen bara rycker på axlarna och säger ja, så är det, absolut. Det är barnen kommer ha det sämre eller fler patienter kommer dö. Eller, men ja, så är det bara. Och då tar ju liksom, om man då har satsat allt på det moraliska kortet, har lagt alla sina pokerchip i den, liksom, i den handen, ja, då är det ju kört. Då kommer man ju köra in i en vägg, då kommer man förlora. Men vilka var de andra ingångarna då som ni diskuterade?
Du menar de andra liksom kamperna? Eller
de andra? Nej, de andra liksom politiska strategierna eller perspektiven som man kanske försökte sprida inom, eller till det kämpande arbetarkollektivet.
Ja, det är väl det som är lite frågan. Vad var det egentligen som var vår plan? Alltså så, vad var vår strategi? Alltså, det var nog kanske att radikalisera analysen av problemet. Liksom. Men jag tror kanske det, alltså om jag hade varit i samma situation nu så hade jag kanske tänkt att nu är jag på det här mötet och det jag ska bidra med här är att säga det är ingen som inte förstår det här. Det är inte en informationsbrist. Och det är ingen som kommer ändra det här om inte vi gör det jävligt obekvämt för någon som har makt att ändra på det. Liksom. Sen tycker jag det hade varit intressant att prata med er alla om ja, hur fan gör man det? För att alltså, det är ju, strejkar man i vården så sparar man ju typ pengar åt regionen. Liksom. Det är också väldigt kringskuret juridiskt hur man får strejka och så. Massuppsägning, ja, alltså, det är inte heller ett superstarkt hot liksom.
Vad jag tycker är intressant är kampanjen, och det här tyckte jag var intressant länge, men kampanjen inte under 24 000, och den har jättemycket problem och det har liksom kommit en massa följdeffekter som vi kan prata om också, eller som vi måste prata om också, men att man under liksom 10-talet gick ut från utomfackligt liksom, fast från studenthåll, från sköterskestudenthåll, och var så här, vi ska inte ta en anställning under 24 000. Vi ska bara inte göra det. Och då fick man upp lönen från, alltså från skrattretande nivåer upp till för 24, och sen så har den liksom klättrat efter det. Att man fick upp ingångslönerna. Och det är liksom det enda som verkligen har fungerat. Den enda liksom uttalade stridsåtgärden som jag kan komma på som verkligen har fungerat, och den är helt utomfacklig. Men vad som blev liksom baksidan av det här sen, det var ju att om man bara kämpar för att få upp ingångslönen, då kommer det komma massa problem sen. Och det blev en massa konflikter mellan äldre kollegor och yngre kollegor när man hade gått in på en lön, man har kanske jobbat i 6-7 år, och sen helt plötsligt ska man lära upp någon som är helt ny, som inte kan, för när man är färdig sjuksköterska så kan man väldigt, väldigt, man har en helt okej grund liksom att lära sig på, men man kan väldigt lite om själva arbetet liksom. Så man ska lära upp en kollega under 4 veckors tid så att den ska kunna jobba på den avdelning man jobbar på, och den personen tjänar mer än vad man själv gör. Det blir en okollegial och ganska förbittrad stämning liksom. För att den här kampanjen liksom bara syftade till och lyckades med att driva upp lönen för en specifik grupp av kollegor i liksom arbetslaget liksom. Men det är väl det enda jag kan tänka mig som faktiskt har fungerat.
Ja. Det är sant. Jag tänkte ofta att okej, men det här kanske måste drivas primärt av allmänheten liksom mer. Alltså att man kanske inte, det, alltså så, studenterna kan åstadkomma mer för att de är utanför den här liksom, de kan ändå villkora sitt inträde i en apparat som behöver dem. Men det är ju också Det kanske man hade kunnat vinna just lönestrider med hot om massuppsägning. Misstänker jag. Men problemet med den generella bristen på resurser som skapar ett levande helvete för både personal och patienter, den är svårare.
Verkligen.
Och på något märkligt sätt så är ju, och jag tror jag talar liksom för välfärdssektorn i stort, löner är inte riktigt grejen heller, eller hur? Alltså lärare är ju rätt välbetalda. Jag vet inte, nu vet jag inte riktigt hur det ser ut för sjuksköterskor, men det är väl liksom okej, antar jag, eller du vet så.
Alltså undersköterskor är ju inte välbetalda. Och sjuksköterskor har ju god löneutveckling ofta, men är kanske inte supervälbetalda i början.
Men det är väl så, bara så jag får nyansera lite, för att nu sitter det säkert massa folk och så här knyter näven i fickan och bara, fan sitter och säger Gaspar att jag får tillräckligt med lön för mitt arbete. Det menar jag naturligtvis inte, det är ju ingen som får det. Men av alla de olika knutar som brinner så är det kanske inte den där temperaturen är som högst, om ni förstår vad jag menar.
Nej, jag skulle säga att arbetsmiljö är det största problemet.
Vad tänker du, Jack? Förlåt, jag tänker bara ska släppa in.
Ja, för undersköterskor skulle jag nog säga att lön också är en jättegrej. Alltså, folk har det ju tufft som undersköterskor ekonomiskt. Liksom har svårt att resa, svårt med... kan man ha en bil till exempel? Går det? Ja, men så. Men arbetsmiljön kan vara lika viktig, skulle jag säga. Åtminstone. Sen vet jag inte hur det ser ut i regionerna för undersköterskor. Jag har någon slags uppfattning om att på sjukhus och primärvård så har undersköterskor det ganska bra jämfört med sjuksköterskor. Jämfört med sjuksköterskor kanske, och framförallt jämfört med undersköterskor i kommunerna. Det är tufft. Tufft att jobba i hemsjukvården. Tufft att jobba på äldreboende. Så.
Och grejen är väl så här också att det måste vi väl nämna att alltså undersköterska är ju det vanligaste arbetet i Sverige. Det är ju en gigantisk grupp arbetare som vi talar om här. Och vad som går för dem sätter ju på något sätt liksom märket. Alltså jag tänker lite på det som tidigare att alltså som nu så finns det ju kvar som någon slags relik från en tidigare samhällsekonomi att IF Metalls industriavtal sätter märket på något sätt. Men om det ska finnas ett märke som på något sätt ska återspegla hur samhällsekonomin ser ut idag, så borde det ju vara undersköterskeavtalet som sätter märket liksom. Så jag får kanske backa lite från det jag sa om att det kanske egentligen är mer en lärargrej. Att där är lönerna faktiskt helt okej. Liksom. Och på något sätt har man satt medans arbetsmiljön är katastrof. Och att man på något sätt har mutat lärargruppen, yrkeskåren, med jävla goa löner för att stå ut. Och sen så har skapat en arbetsplatshierarki där man har lärarassistenter och elevassistenter och sånt där under, så man kan se till att ha lägre betalt folk. Det är nog mer riktigt egentligen.
Men jag tror också att för sköterskornas del så var det väldigt, alltså sjuksköterskor som yrkeskategori har ju haft en otrolig löneutveckling de senaste, alltså senaste 20, vad är vi nu i för år? Nej, men de senaste 10 åren i alla fall har det ju varit en fantastisk löneutveckling för sjuksköterskor. Men det har ju också att göra med att jag tror att det har mycket att göra med inte under 24 000. Jag tror inte man ska underskatta den kampanjens liksom, avtryck i sköterskegruppen.
Precis. Jag tänker uppsägningarna också. Och typ den dåliga arbetsmiljön i sjukhusen som har gjort att vad heter det, bemanningsföretag där man kan få jättebra lön ändå.
Nej, men man kan faktiskt få en ganska bra lön i bemanningen.
Jag har pratat med åtminstone en kompis som har varit så här. Bara, men alltså vad jag gör nu är att jag kan jobba liksom natt, inte ens heltid, genom bemanning på någon sån bizarr specialistavdelning. Efter jag har gått så många tilläggskurser. Och jag behöver jobba ganska lite. Men det är också, då försätter man ju också liksom den personen i ett så här jättejobbigt, för han förstår ju att det är liksom moraliskt klandervärt och liksom osolidariskt på något sätt, att han liksom kostar vården massa pengar. Och det är så himla ruttet att skapa ett system där man försätter människor i den här situationen. För han har ju barn som han vill köpa julklappar till och du vet vill kunna åka på semester med sin familj och sådär. Och så att han liksom ska behöva ställa sin familj och sitt liksom välmående mot någon slags amorft patientkollektiv. För det är verkligen den situationen som han beskrev i alla fall, som han hamnat i.
Ja, men jag tänker ändå att det ger att någon slags större nivå, att det ger också en bättre en förhandlingsposition till alla sjuksköterskor, att man kan okej, men jag tjänar piss på min specialistavdelning, varför ska jag inte säga upp mig och ta ett jobb, bara byta arbetsgivare till bemanningsföretag, tjäna mer, kanske jobba på samma avdelning, så varför inte? Det är ett bra hot mot arbetsgivaren, skulle jag säga.
Ja, samtidigt så det är ju det här med hur kan man hota dem liksom, för att det är också som att eller jag minns det var någon avdelning på Karolinska som är så här superspecialiserad, nu minns jag inte riktigt vad det var för avdelning, men där hade liksom typ
något med ögat säkert, det känns som att det är de mest specialiserade.
Ja, fast det var liksom ändå det vet jag tror det var kanske liksom neurologi eller hjärta eller alltså något sånt. Och där behövde sjuksköterskorna verkligen vara specialiserade på det. Och så slutade alla liksom en efter en så här, bara ingen ville jobba kvar. Så till slut hade de kanske typ två som förstod jobbet och jättemånga nyexade nyanställda som bebisar som liksom typ inte förstår så jättemycket faktiskt om att jobba, alltså som behöver mycket handledning. Och det liksom bara sjukhusorganisationen lät ju bara det ske. Alltså, det var en av de här då som var kvar, var med i en radiointervju, för då hade hon sagt typ att okej, hon hade liksom gått till sin chef och bara, nu har jag fått ett annat jobb och de vill betala mig jättemycket mer, alltså jag minns inte, men så, de vill höja min lön. Jag känner ändå ett visst ansvar för att liksom inte de här patienterna ska vara utlämnade till den här situationen. Kan ni matcha min lön, alltså den lönen, eller åtminstone närma er den så stannar jag. Och då hade de nekat det, men erbjudit henne att hon kunde få en biobiljett om hon rekryterade en sjuksköterska. Wow. Alltså det var verkligen bara så här. Jag var okej, men det är väldigt svårt att hota en organisation som typ försöker förgöra sig själv. Alltså det är ju supersvårt. Mm. Hur gör man liksom? Det måste på något sätt finnas det måste nog finnas liksom en bredare politisk mobilisering kring den här frågan. Liksom. Alltså,
just det, för du var inne på det innan du nämnde det, och det är ju absolut ett spår som vi inte borde tappa. Att vi kan prata jättemycket om strategier och taktiker liksom som sker innanför valfri vårdinrättnings fyra väggar. Men någonstans så har vi ju också alla liksom ett politiskt grundantagande om att det alltid är bättre att försöka generalisera och bredda och sprida kamper. Och här är väl ett sånt paradexempel. Att det, alltså, möjligheten att strejka är beskurna. Det är ofta så att själva vårdinrättningen kanske inte har, alltså dess primära intresse är kanske inte att överleva eller få folk att överleva. Och då måste det sättas tryck på från andra håll. Liksom.
Ja.
Men då kommer man ju tillbaka, eller men det leder ju bara upp, eller öppnar ju bara upp en Pandoras ask av andra frågor, som till exempel ja, okej, vi kan demonstrera varje jävla vecka utanför liksom Sahlgrenska eller Lunds universitetssjukhus eller whatever. Det verkar inte hjälpa. Det är ingen som bryr sig om det. Det blir ingen förändring. Man kan lägga sig så tjågvis med människor varje vecka och liksom blockera ingången med sina egna kroppar och spela död vecka efter vecka efter vecka efter vecka. Det gjorde ingen skillnad. Det var ingen som brydde sig om det. Trots alla medieartiklar och allt vad det är. Liksom. Man kan konfrontera politikerna som har liksom gjort det på plats och skrika dem i ansiktet. Du är ju en jävla mördare. Liksom. Du har dödat folk. Du har blod på dina händer. Axelryckning, det är ingen som bryr sig om det. Alltså det skapar ju en enorm frustration. Man vill ju inte liksom, man vill ju inte låta barnslig eller frasradikal så här, men fan, det krävs ju något annat liksom. Det krävs ju mer till uppenbarligen liksom, för att skaka igång, för att få igång det på något sätt.
Ja. man måste ju utgöra ett hot på något sätt. Det är väl det. Alltså, eller? Så tänker jag. Tror jag. Alltså.
Ja, och hot är ju i liksom, alltså i någon slags bred bemärkelse. Alltså det måste, ja. Det är lite som du säger, obehaget för makthavarna måste bli så pass påtagligt liksom.
Ja.
Men det är, ja.
Det är ju väldigt svårt att veta hur man ska skala, eller det är ju det, då hamnar vi bara i, ja, hur ska vi ha en livskraftig socialistisk rörelse?
Ja, precis.
Fan.
Den gamle goingen.
Det är den.
Kom inte.
Jag tänker på lite mer specifika saker då som handlar kanske specifikt då om vad som liksom mobiliseras i vårdkamper. Det, för en intressant skillnad som är könad och klassbetingad mellan undersköterskor och sjuksköterskor är hur de då motiverar sina liksom motståndshandlingar och så. Och det jag tror stämmer, men baserar på typ erfarenheter från mitt liv och mina intervjuer som jag gjorde när jag övade på att vara akademiker. Alltså det är så inte ett superbra underlag kanske, men ändå någonting. Det är att sjuksköterskor liksom är ju väldigt investerade i och uppbärande för en slags här normativ femininitet. Alltså den kanske då mest privilegierade femininitetsformen som finns liksom. Som ja, kanske är så här ganska... nu får ni inte ta det här för bokstavligt utan tänk symboliskt, men liksom lite så familjeorienterad, vad ska man säga, typ så här i den heterosexuella matrisens termer, det vill säga liksom konform, alltså någon slags så här heterosexuell korrekt feminint uttryckt femininitet liksom, och som vad ska man säga, förkroppsligar många så här värden som typ omsorg och ansvar och empati och godhet kanske. Och det är ju liksom, finns ju en jättestark historisk koppling mellan sjuksköterskeyrket och den här formen av femininitet liksom. Alltså när sjuksköterskeyrket formulerar sig själv som profession så sker det delvis genom det här språket liksom, att vi är vi är liksom, ja, samhällsbärande liksom väktare av omsorg och godhet. Och så är det liksom då ett yrke också som i huvudsak utförs av kvinnor. Som vinner både liksom en, vad ska man säga, ja, men typ ett kulturellt kapital. Men också en rent så här materiell status och... lön rent konkret, men också så här makt i samhället genom att identifiera sig med, bära upp och förkroppsliga och utöva det här liksom. Alltså det, och det i det liksom, det där används ju också, eller är liksom också med i hur sjukvården är organiserad, typ att sjuksköterskor är centralt så här väldigt ansvariga för mycket. Alltså de har ofta stort ansvar för organisationens funktion. De har det övergripande ansvaret för hela omsorgen av alla patienter. Och liksom det är också ett arbetsledande ansvar. Det är också ett förmedlande ansvar i relation till en läkare. Man är lite som ett nav i en sjukhusorganisation som smular sönder. Liksom. Och det där kan liksom påverka rätt mycket på olika sätt då, hur man kan, vill och gör liksom när man tar till strid. Typ. Det finns en amerikansk genusforskare och professor som forskar på arbetarmilitans och fackliga strider som har forskat på sjuksköterskestrejker. Och hon skriver att det som sjuksköterskorna gjorde, eller de uppger ofta, det är liksom ett tema i hennes intervjumaterial med dem, att de gjorde upp med sin socialisering både som kvinnor och sjuksköterskor. Men de gör det också på ett lite intressant sätt, för de säger typ saker som att det är vår plikt att strejka för att rädda patienterna och slå vakt om liksom viktiga värden. Typ. Och de kräver på något sätt att det ska finnas ett mer kollektivt ansvarstagande för omsorg. Liksom att det inte ska vara så här att man bara kan ha vilken jävla politik som helst och så ska liksom vi bara göra det då.
Och jag tänker liksom för att försöka konkretisera lite, så tänker jag att varje gång man ser sloganen, eller en slogan, politisk slogan i stil med värna patientsäkerheten, då är det liksom, då är det den, då på något sätt som kollektiv, kämpande kollektiv, tar man spjärn emot den uppfattningen eller förståelsen av sin yrkesroll som liksom vårdande, omhändertagande, samhällsbärande, ansvarstagande, och säger okej, okay, men du, nu förnekas vi, eller nu får inte vi möjligheten att vara det här. Vi vill vara det, men vi kan inte vara det. Och vad du förklarar lite nu, alltså nu sa jag att du skulle konkretisera och så fortsätter jag bara blabla. men intressant då att det finns exempel där man kanske istället för att göra det försöker på något sätt ifrånsäga sig den identiteten eller göra om den eller tänka om den liksom.
Ja, för att typ så här, det är, nu vet jag liksom inte vad jag har sagt under inspelning och utanför, men alltså så här, den här liksom ideologin som omger yrket, den är verkligen ett vapen i förtryckarnas händer också. Alltså den är ju, den gör sjuksköterskor mer exploaterbara, för att de känner ju det här ansvaret och är intvingade i situationer där de antingen måste ta det eller inte bara liksom försätta människor i fara, utan också kanske liksom frångå allt de tror på liksom, alltså så. Men nu tappade jag bort mig.
Men alltså så här, hela tiden så är ju patienten är ju på något sätt liksom politikens, alltså, eller makthavarnas gisslan liksom. Och eftersom att man, när man jobbar i vården, så har man patienten väldigt nära sig liksom, så man ser vad som händer. Och man vet att så här, det är ingen uppifrån som kommer hjälpa mig i det här, utan det som kommer göra att den här specifika personen som har tryckt på larmknappen nu liksom, som behöver hjälp med ditt eller datt liksom just nu. Det enda som kommer hjälpa den patienten, det är jag och mina kollegor, och det är helt oavsett vad vi får för förutsättningar att göra det på. Att så här, om de skär ner mer, ja, då måste vi fortsätta, för vi kan liksom inte se den här patienten i ögonen och vara så här, nej men det är ledsamt, men jag hinner inte eller fixar inte liksom. Det gör ju sönder folk liksom, att känna den. Och det finns ju en hel, liksom på sjuksköterskeprogrammet så pratar man om etisk stress svin mycket, upplevde jag i alla fall. Just den här grejen att så här, att man inte har förutsättningar att sköta sitt jobb på ett sätt som gör att man är tillfredsställd. Liksom. Eller att man känner att man har faktiskt gjort det bästa för människor. Men när man går hem med det, då med den här känslan av otillräcklighet, så blir det här begreppet då, som man kallar för etisk stress. Vilket bidrar till utbränningar och att folk slutar och säger upp sig och inte känner att de klarar av yrket längre. För man känner sig helt enkelt så här otillräcklig som dels som sköterska och som vårdare, men också som bara jobbare och människa typ.
Ja, och så finns det väl liksom lite olika strategier folk har för att klara av det där. Vissa som jag intervjuade sa, ja men jag gör liksom inte i ordning i medicinrummet, och när det var som värst då slutade vi liksom bädda rent och duscha folk så ofta som vi borde och så. Medans andra var så här, jag jobbar över 1,5 timme varje dag. Jag äter inte, jag kissar inte, för jag behöver inte det, för jag hinner inte dricka. Och det var ju intressant hur de liksom, det är ju väldigt svårt att vad ska man göra i den situationen? Damned if you do, damned if you don't. Liksom. Alltså, antingen så liksom bara verkligen för att man bär då patientens situation liksom, och måste vara så nära den och se det. Så antingen liksom bidrar man i stort sett till sin egen självexploatering genom att, för det också, det ses ju också som ett misslyckande från cheferna, så jobbar man över och håller på så här, då blir de ju sura och typ säger att man inte är effektiv nog och så det är ju också typ, alltså det i den här avhandlingen som jag hade med i min uppsats som heter Femininity at Work, som är skriven av Rebecca Selberg, så pratar hon liksom om hur det är liksom den här normativa femininiteten utnyttjas av sjukhusorganisationen för att man kan räkna med att folk kommer kompensera för bristerna. Men sen kan man dessutom liksom straffa dem för det. Typ. Men jag tror det jag tänkte på som jag liksom tappar bort mig, det är liksom en väldigt intressant grej, skillnaden mellan sjuksköterskor förhåller sig alltid på ett eller annat sätt till det här med deras liksom ansvar och omsorg och så. Medan undersköterskor inte alls gör det lika tydligt. Och det tror jag har att göra med att den här ideologin, alltså den här ideologin är ju, den innehåller liksom många viktiga, den är ganska radikal på vissa sätt, sjuksköterskors omsorgsetik och så här. Och inspirerande liksom. Men den är ju också typ en liberal och på vissa sätt misogyn liksom ideologi som på vissa sätt så här naturaliserar liksom kvinnors omsorgsansvar och så. Men den säger ju typ så här, den säger ju, det här är det viktigaste, det är de viktigaste jobben i världen, ni är så viktiga, ni är såna hjältar, men också typ ni är så här lite vad kan ni ens? Ni är bara såna dumma, det bara flödar ur era kvinnokroppar, så här, det bara flödar omsorg ur er och det behöver ni väl ingen kunskap för egentligen, och ni behöver väl inte ha så bra betalt för det heller, och det klarar ni väl under vilka omständigheter som helst typ. Och jag tror för sjuksköterskor får ändå lite mer, de liksom är ju ändå lite framgångsrika i att bli sedda då som utförare och uppbärare av den här respektabla feminina godheten. Medan undersköterskor ser väldigt tydligt att det här är liksom bullshit. Det här är maktens äckliga språk typ. Eller vad säger du?
Ja, men absolut. Jag skulle säga så här. Bara för det kändes snitsigt, jag tänkte på det. Även om undersköterskor om sjuksköterskor i kamp och undersköterskor i kamp har slogans, så säger sjuksköterskan kanske the whole world is watching, medan undersköterskan kanske i bästa fall säger fuck you, I won't do what you tell me. Liksom,
yeah.
Jag tror inte att man internaliserar den här, för de säger ju också så här, ni är ju experterna på omsorg, undersköterskor. Det ni gör är så himla viktigt. Oh, synd att ni inte får bättre löner, säger alla. Alla människor säger att undersköterskor borde tjäna bättre, förutom galningar. Mm. Men när man säger det på ett APT, ni är experterna, då himlar ju folk med ögonen trött och så här, visst. Och så kanske det finns någon som ni vet hur väktare är misslyckade poliser, det finns ju också undersköterskor som är misslyckade sjuksköterskor som såklart lyser saligt. Så, när man säger sånt. Men det finns ju, ja. De flesta är så här, whatever, kan vi få gå hem nu? Så.
Ja.
Slita snacka skit.
Och det var ju också intressant i de militanta arbetsplatsundersökningarna som vi gjorde på ett äldreboende som vi kallar Majblomman. Mm. Där personalen, det var ett privat drivet boende där det var massa nedskärningar. Det var liksom, jag menar allt från att man hade ingen ost att servera gamlingarna till att blöjorna var kassa, handskar fanns kanske inte så mycket. Och sen så var det också så att de inte ersatte sjuk personal. Mm. Inte ens om de var långtidssjukskrivna. Så att det liksom blev en rejäl nedskärning i personaltäthet då. Och så ledde det till att personalen
slog bak ut, typ.
Ja. Men det utlösande för det var när en psykopatisk chef försökte förbjuda folk att röka.
Mm.
Och det tycker jag ändå är intressant.
Precis, jag tror för undersköterskor så är det inte, det är en annan slags ideologi om värdighet, tror jag. Precis. Att man hela tiden berövras sin värdighet, behandlas som ett barn, men som själv typ ser väldigt krasst på sitt jobb, tror jag. inte väldigt, alltså man bryr sig om sina patienter och så, men man ser vem man är på något sätt. Man är inte, man har inte så mycket skygglappar, men man kan tänka sig stå ut med väldigt mycket, men när det bör, man berövrar sin värdighet så blir man pissed och typ vad ska man säga?
Ja, men för att man blir berövad sin värdighet så himla mycket, tror jag. Eller alltså för, ja, för att det inte är det, den här liksom ideologin som sjuksköterskor ändå på vissa sätt, alltså den är ett instrument i exploateringen av sjuksköterskor, men den gagnar också dem, alltså materiellt och på alla sätt och vis. Liksom. Det är en roll då som är förknippad med en värdighet som handlar om att lyckas vara typ en profession, medelklass, normativt feminin kanske, eller åtminstone då en bärare av den typen av ideal. Liksom. Medan undersköterskor, det är liksom som att någon strör citronsaft och salt i något jävla sår varje gång någon säger till undersköterskor att bara, nej men vi tycker ni är så också. Bara, fuck you, det vet ju varenda jävla människa att ni inte tycker. Alltså så här, det visas ju för undersköterskor på alla sätt hela tiden. Att alltså, vi är mycket mer hårt disciplinerade, extremt underbetalda. Och liksom, det går inte att identifiera sig med de här värdena då. Liksom man genomskådar det på något sätt som det dubbla som det faktiskt är, tycker jag, mycket mer. Men också då, alla intervjuer jag någonsin har gjort med undersköterskor så är värdighet ett tema på något sätt. Antingen är det typ, det ska inte komma någon jävla snutsocionom här och säga att jag inte ska röka. Alltså då, där går fan gränsen. Mm. Eller så är det kanske alltså väldigt så upprivet att bara vi blir behandlade som och sedda som smuts typ. Alltså hela tiden. Och så säger de till oss typ att det vi gör är så viktigt och det är viktigt. Men de fattar, eller så här, det är ju inte sant att de tycker det. Liksom. Nej. Och det här gör ju typ att det är ju också så här weird när man är i politiska sammanhang med både undersköterskor och sjuksköterskor. Det är bara så här, det kan vara liksom väldigt olika politisk motivation och språk typ, vilket typ jag vet inte, det är på något sätt viktigt att ha med sig att de här olika yrkesgrupperna är så nära varandra men ändå har så olika förutsättningar.
Men jag tror att det är en alltså det är väl också en, liksom en av liksom kapitalets försvarsmekanismer, att skikta arbetarkollektivt på det sättet, för att jag kan bara säga att det är ju precis som i skolan. Alltså där har man ju också man har liksom lärare och sen så har du första lärare som är liksom de bästa lärarna. Och sen så har du vanliga lärare och sen så har man lärarassistenter och sen så under det har man elevassistenter. Och det är liksom, och den dynamiken mellan, alltså det är inte en perfekt analogi men den är fan nära nog mellan läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som mellan första lärare eller kanske specialpedagoger, första lärare, lärare och sen så finns det ju också en skiktning inom vilka ämnen man undervisar i. Alltså det är ju mycket högre status att vara, jag vet inte, matte och NO-lärare än vad det är att vara slöjdlärare till exempel. Och sen så ner till elevassistent liksom. Det är helt, alltså, nu är det också att liksom i, alltså elevassistent, det finns typ inte längre. Alltså det finns inte, den gruppen av, den kategorin är bortrationaliserad. Liksom. Har man en unge som har stora svårigheter, då kan man fet glömma att man får en vuxen som stöttar en, liksom, oavsett hur stora problem man har. Men det finns ju liksom lärarassistentgrejen och sådär. Så att, och jag tror att hade vi haft fler välfärdsyrken representerade här, så hade vi säkert hittat fler sådana här situationer. Liksom. Mm. Att det, och jag, som vanligt liksom när man ska försöka sia i sånt här, liksom hur mycket av det här är en liksom medveten utarbetad strategi som någon har suttit och liksom klurats på kammaren och kommit på att det här är det bästa sättet att splittra arbetet kollektivt. Och hur mycket det bara är liksom, vad ska man säga, liksom en organisk dynamik där kapitalet sakta liksom maler fram rätt sätt att få folk att inte bråka. Liksom. Det vet katten. Och det är kanske inte så viktigt heller egentligen. Kanske är det så att någon sån Milton Friedman-freak eller någon sån effektiviseringsgalning på 80-talet eller något lut grundplanen och nu så har den liksom bara utvecklats sedan dess. Det ser ut som du har något att säga om det här, Tor.
Nej, men Louisa pratar ju gärna om sjuksköterskan som det, liksom, det essentiella medelklassyrket. att man sitter i någon sorts, man kan ju inte bara sluta jobba, det går, det, då liksom faller ens liv samman ganska snabbt. Men man har också liksom en riktig sån mellankategori på sitt jobb liksom, där man dels leder arbete och fördelar arbete, men också liksom tar en massa order uppifrån hela tiden och också är väldigt, ja, men väldigt investerad i sitt arbete liksom, på ett sätt som inte bara handlar om yrkesstolthet utan som också är liksom, man har det här organisatoriska som du pratar om, Alec. Men samtidigt så är det ju ett jävligt slitsamt jobb liksom, om man, framförallt om man jobbar på sjukhus, att man kanske roterar dag natt, vilket jag gör, att så här, mitt schema, alltså så här, när jag började jobba på Sahlgrenska så slutade ju veckans dagar eller dygnets timmar överhuvudtaget spelar någon som helst roll liksom, för att jag kan vara på jobbet precis när som helst.
Du levde på Sahlgrenska tid.
Ja, men precis, för så här, det spelar ingen roll om det är fredag kväll, för jag ska upp och jobba klockan, alltså jag ska stämpla in klockan 6:15 imorgon i alla fall liksom. Eller att så här, ja, nej, men fan, det är tisdag eftermiddag, så här, fan vad gött, jag har 2 dagars ledigt nu. Och att så här, ja, nej, men vadå, klockan är 4 men jag jobbar kvar, eller klockan är 4 jag går på nu, eller klockan är så här, klockan är läggdags i vanliga fall men jag stämplar in och ska börja jobba till klockan 7 imorgon bitti liksom. Så att det blir väldigt liksom, man är liksom ett medelklassyrke samtidigt som det är så satans slitsamt liksom. Så att det är svårt att få ihop de här grejerna i sitt lilla huvud samtidigt.
Kom inte.
Jag har en skräna.
Ska du dra en skräna då?
Jag jobbade på det här äldreboendet Majblomman och ja, men mycket av kampen gick ut på att vi typ gjorde livet för jävligt för cheferna, bara på ett interpersonellt plan. Så chefer slutade. Och vi började stjäla jättemycket och vi punkterade däcket i en arbetsledares bil. Och vissa fackliga grejer också, vi typ, men mest för jävlas. Så vi skickade in 66A, vilket är så här en grej man skickar till Arbetsmiljöverket som gör att man måste stoppa, innan man gör en förändring i arbetet så måste det utredas först och så kanske Arbetsmiljöverket kommer och pratar med en och så. Ja, vi jävlas mycket, men vi var så jobbiga mot en av cheferna som var också dum i huvudet, hon ville inte att vi skulle röka. Och hon var, tog det här, vi var personligt sviniga mot henne. Och en dag så fick hon ett stroke på jobbet. Och så stod vi ett gäng och rökte när ambulansen kom. Och sen var vi så lyckliga. I flera veckor vi levde på det lite. Alltså sen så måste man ju säga, ja, det var ju synd, men alla visste innerst inne att vi hade slagit ett slag för socialismen.
Och det här är ju så kul, för det här går ju så stick i stäv med hela den omhändertagande ideologin och sånt där. Att det här är ju en arbetsplats där det har blivit fullständigt krossat. Den ideologin finns inte kvar, det finns inte en spillare av den ens. När man står och ler i mjugg när ens chef blir utrullad på bål. Alltså, det är ju verkligen... Så då tror jag, om man ska säga någonting om det bortom att det är en lustig skröna liksom, så är det väl också att när väl den ideologin är spräckt, då händer det grejer. Eller kanske är det så att det börjar hända grejer för att man håller på att spräcka. Eller ni fattar vad jag menar liksom.
Ja, men det tycker jag liksom är en intressant fråga. Liksom vad, om man tänker på ett, alltså, om man tänker att man är till exempel då här i en autonom grupp som försöker liksom vara delaktig i och liksom bygga upp rörelser som kämpar för en rimlig vård liksom. Hur fan ska man, måste liksom förhålla sig till så många olika nivåer känner jag. För att det finns det en enorm radikal potential uppenbarligen i att liksom bara säga nej till den här, alltså säga nej, men det här är bara mitt jobb som jag gör för att få pengar och jag är inte någon jävla, jag är inte ett jävla helgon eller något, alltså bara så här, jag är bara en arbetare och jag ska bara ha liksom, jag vill ha högre lön och jag vill att min arbetssituation ska vara rimlig liksom. Men det finns ju också, alltså så här tror jag tänker, att jag tänkte nog mycket på det då när det här hände på ditt jobb och de här kamperna på sjukhuset, att bara ja, men Det är nog viktigt att göra slut med den här liksom omsorgsideologin och liksom verkligen kritisera den från ett feministiskt och socialistiskt perspektiv. Och nu tänker jag, alltså det kanske inte är det enda man ska göra. Liksom. Alltså det kanske är, jag minns inte om jag sa det innan eller under inspelningen här nu, men det här med sjuksköterskors etiska kod, det är ett väldigt lustigt dokument. Om man kollar, undersköterskor har ingen etisk kod. Läkare har en som är jättetydligt relaterad till deras yrkesroll. Alltså, men sjuksköterskors etiska kod är bara så. Sjuksköterskor ska avskaffa fattigdom, rasism och ojämlikhet av alla slag, för det påverkar ju hälsa, och sjuksköterskor ska värna hälsa globalt. De ska stoppa klimatförändringar, hålla koll på och liksom begränsa de negativa effekterna av AI-utveckling. Alltså det finns liksom så många. Och man bara, herregud. Och alltså, en del av mig är ju bara så här, fuck det här jävla dokumentet. Fan vad sinnessjukt det här är. Det här är liksom bara som att kvinnor själva är så här, ja tack, jag vill gärna liksom bara bli maxat. Liksom essentialiserad och exploaterad som hashtag tjejkvinna. Men liksom en annan del av mig är så här, okej, det är rätt coolt att de flesta typ kvinnorörelser brukar också ha det här kännetecknet lite ändå. Och den här professionen då har liksom en hel rad ass vision om ett samhälle som är liksom centrerar omsorg. Och det liksom, som är orienterat kring allas väl och allas liksom ömsesidiga beroende av varandra och så här. Nu har jag inte hunnit prata om det, men jag har liksom läst ganska så här flummig. Det finns en bok som heter The Care Manifesto som är skrivet av The Care Collective. Som är liksom typ, det är som att, alltså den är ganska naiv för att de beskriver typ att de ska införa kommunism, fast de, jag vet inte om de vet det liksom, alltså de använder ett feministiskt och ekopolitiskt språk väldigt mycket så. Men de tror att de bara kan typ göra det, alltså att de bara ska så här, ta över kommuner. Och, alltså, så, då de bara, men vi bara gör det, vi bara inför kommunism liksom, och man bara gör det. Det verkar ju toppen.
Det kommer säkert inte vara någon som säger att nej, det här får ni inte alls göra.
Nej, absolut inte. Det kommer gå jättebra. Alltså, alla måste bara förstå att omsorg är väldigt bra, då kommer det läsa sig. Men alltså, jag bara så här, jag själv tror jag också har varit liksom skyldig till en slags faktiskt kanske misogyn, liksom rational dude guy marxism som bara är så här, det är så flummigt, vi måste bara göra slut med alla de här dumma, nej, kanske vi faktiskt ska liksom hedra det och försöka att ta tillbaka det från dem som från att det, göra om det från någonting som faktiskt liksom fjättrar oss till någonting som tjänar oss liksom.
Alltså på tal om rational dude guy marxism, är det inte ordet vi far efter här att det är dialektiskt? Alltså att det är så här, det finns situationer där man kan använda sig av den här liksom ideologin som ett vapen eller som en språngbräda. Och det finns situationer där man måste kasta den åt sidan bryskt och osentimentalt.
Precis.
You had me dialektiskt.
Ja, och det kräver ju någon slags känslighet för när det är på det ena sättet och det andra sättet när man organiserar.
Ja, och det är ju kanske där, alltså för det finns ju en hel liksom diskussion om att ha om att hur mycket kan man egentligen göra som en utomstående grupp som kommer in i en liksom en specifik arbetsplatskamp och yadi och jag är väl liksom tenderar väl att vara mer interventionistisk liksom, att jag tycker att man kan göra ganska mycket och det är vår plikt någonstans att sprida de här konflikterna och sådär. Men på just den punkten, alltså hur man ska hur den specifika arbetsplatsen ska förhålla sig till den ideologin, där är nog väldigt mycket så att där måste man ha, du vet, fingret i vädret och känna av och ha en god känsla både för liksom brukare eller patienter eller elever, sina chefer och sina kollegor. Det är skitsvårt att veta som liksom radikal utifrån vad det är läge på att göra, vilken knapp man ska trycka på.
Men jag vill komma tillbaka till det vi sa, vi pratade lite om förut, att så här, att det här är också en fråga, alltså vården är också en fråga som måste tas av, även det måste vara en stridsfråga även utanför de specifika arbetsplatserna, för att det är det, för att om det ligger kvar patienter som inte får en vårdavdelning när de har liksom, när de borde få, blir vårdade av akutsköterskor som är jätteduktiga på akutsjukvård men som inte alls är speciellt bra på liksom inneliggande vård överhuvudtaget. När det händer, då är det är du som kommer råka ut för det, eller det är dina släktingar, det är din mormor eller farmor, eller din mamma eller din pappa eller någon annan som inte kommer få en optimal vård. Det här är folk som du känner som kommer råka ut för det här. Det breddar också den här kampen till liksom att det inte är en specifik, om det är, alltså att det är liksom det är strejk på Volvo, alltså det berör inte mig speciellt mycket mer än att jag har en sån, men att det finns en sån solidaritet med de som jobbar där liksom. Men att jag inte kan köpa en ny Volvo-bil, det, liksom, det påverkar inte mitt liv liksom. Det är inte en grej som överhuvudtaget liksom, har någon inverkan i mitt eget liv. Om det är så att min morsa inte kan få vård till exempel, eller att så här, ja, men, någon jag känner måste operera sin hand liksom, för att kunna jobba och istället för att gå på långtidssjukare för att det inte finns några vårdplatser där man kan dela med eftervården, eller att man måste operera andra saker hela tiden för att det inte finns några operationskapacitet. Då är det helt plötsligt, det är någonting som slår direkt mot mig eller folk jag känner, och det gör att den här kampen blir mycket, mycket bredare och borde kunna vara det. Men det är också så himla svårt att komma ut med det för att folk... Om folk bara förstod hur jävla skört det är liksom, så skulle det bli stor skillnad. Men jag får en känsla av att väldigt många bara räknar med att vården ska fungera. Liksom. Och det gör den inte. Den fungerar inte i något led.
Nej, och det är inte så att när... Alltså det kommer inte dyka upp en sån punkt när det äntligen krackelerar. Eller äntligen, men till slut krackelerar och typ Sahlgren ska rasa ner i kloaken eller sånt där. Liksom. Utan det kommer ju bara bli gradvis sämre och sämre och sämre. Så kommer man akklimatisera sig och vänja sig vid de försämringarna. Och det krävs ju liksom en politisk kraft, en rörelse för att få till en förändring eller en förbättring. Det kommer aldrig vara så att du vet, det är så här kommunmöte på liksom, eller regionsmöte eller någonting, och så slår de upp de stora böckerna och liggarna och kollar och säger, hur ser det ut på sjukhuset? Åh jävlar, det har smugit sig fullständigt. Nu måste vi skjuta in stålar. Det kommer aldrig hända. Den situationen kommer aldrig uppstå. Så att det, liksom, det är upp till oss att lösa det. Det är för ingen kommer rädda oss. Liksom. Det är ingen, vi måste agera utifrån våra intressen och fixa det. Liksom. Sen hur man ska göra det är en annan fråga. Det finns ju andra saker som inte har berört riktigt heller i det här samtalet som jag hade kunnat tala om hur mycket som helst. Som typ hur mycket krut ska man lägga på dagskrav och de här liksom, reformistiska kamperna eller vad man ska säga för att liksom rädda välfärden och allt det här. Det finns en hel burk att knäcka upp. Det är lite andra sådana liksom nästan lite metafrågor som vi vill inte, vi har inte talat än. Vi har ju ett grundantagande som jag ändå antar att de flesta av våra lyssnare har också, som är så här bara, alltså det är inte så att det saknas pengar. Pengarna finns ju. Alltså det är inte, vi sitter ju inte här och liksom köper in oss på någon slags beskrivning av att det är ett svårt ekonomiskt läge eller så här, utan det har ju inte med det att göra. Pengar finns ju alltid. Det handlar om var man lägger dem.
Men tack så hemskt mycket för att ni ville komma och prata med oss.
Tack.
Tack.
Tack för att vi fick.
Det var ett sant nöje. Och jag kan verkligen, nu kommer jag väl klippa. Men jag kan verkligen bara säga det. Vi hade så mycket mer vi hade kunnat prata om. Och vi kommer få fortsätta det här samtalet. Antingen i Studio Sörmland eller i Studio Krakel. Whatever.
Peace out, gänget!